Vårt boende har en stor inverkan på klimatet, hur vi väljer att bo. Och jag har med mig Kristel Abborre. Vi sitter här i Degerby i Ingo. Och du ska tillsammans med din barn börja ett byggprojekt. Berätta.
Vi ska alldeles strax börja bygga vårt nya hus i halm och lera. Det kommer att vara ett mycket ekologiskt alternativ. Vi kommer att ha solpanel, brännande toalett, ett slutet avloppssystem, egen brunn. Vi kommer att odla en del av vår mat själv. Vi använder mycket återanvänt material, fixar upp möbler, etc. etc. Vi vill leva med naturen. Huselementen, de är färdiga element, halm i tre ramar, så de är beställda och vi tror att vi kommer igång med att sätta upp väggarna där efter midsommar. Så att det kommer att börja gå undan ganska snabbt. Och eftersom huset kommer på pålar så behöver vi inte använda någon betong. Betong är en ganska stor miljöbov och huset kommer att hållas väldigt friskt eftersom det inte ligger på marken.
Och den kommer då att ha solpaneler här också och försöka använda egen energi så att säga så mycket som möjligt.
Jo, vi kommer att ha solpaneler så att vi klarar hela sommaren. Under vintermånaden så blir vi tvungna att köpa en del el tillbaka.
Hur har ni kommit på det här byggprojektet?
Det är nog en dröm jag har haft så länge jag kommer ihåg. Jag har bland annat studerat miljövetenskap på universitetet i London som ung. Och jag har liksom alltid funderat på det här att hur leva på ett sånt sätt att det är bra både för mig och för naturen.
Och nu blir det verklighet?
Nu blir det verklighet faktiskt. Fyller 62 år i år så jag har väntat på det ganska länge. Men det känns nog att det har varit värt det. Jag blir alldeles rörd när jag tänker på det. För jag har sett det här hemma liksom i mitt hjärta och min inre syn så många år. Och nu hittar vi då faktiskt en tomt i Ingo. Och vi är jättenöjda med det bemötande vi har fått i Ingo. Och den här omgivningen här i Degerby är alldeles underbar.
Ja, det är så här stora öppna fält här och vi hör ibland här i bakgrunden tranorna som ropar här på en åker och det är så här bra för synen att vila sina ögon ska vi säga här i den här omgivningen.
Ja, det håller jag verkligen med om. Här finns mycket fåglar och mycket andra djur och det är lugnt och skönt och ändå
nära till stora vägen här och till andra människor och grannar.
Absolut, just det. Att det känns på det viset tryggt. Jag skulle inte mera vilja leva liksom riktigt ute i skogen ensam. Att jag är ganska social av mig. Jag vill gärna liksom se lite människor och ha den här möjligheten att träffa andra med relativt lite effort.
Att bygga ekologiskt, hur svårt eller lätt är det i dagens läge?
Det är nog en värdefråga, en attitydfråga. Att bygga är ju alltid, speciellt om man har själv liksom planerat huset och måste ta reda på precis allt. Att det är ju inte ett färdigt huspaket vi kommer att göra. Det är nog jättemycket olika moment som är både spännande och lite skrämmande. Och det är svårt att säga vad är lätt för en, är svårt för en annan och vice versa.
Hur har ni då valt material till det här huset och tagit reda på vad som ska fungera här?
Jag har kommit i kontakt med halmhus redan för ganska länge sedan och den där. När man är inne i ett halm- och lerhus så känns det verkligen bra. Och jag började sälja den här idén åt min man som är ganska snabb på att liksom bli intresserad. Och han tog också reda på och det där. Så det är nog ett gemensamt beslut men initiativet har nog kommit från mig.
Hur länge har ni funderat på det här?
Vi har varit tillsammans i 14 år. Vi har funderat på det här i 12 år.
Är det dyrare att bygga ekologiskt än att bygga traditionellt?
Jag skulle säga att det är tyvärr inte billigare. Nu är det så att vi är båda väldigt händiga och vi kan göra väldigt mycket själva. Så det är svårt att liksom kunna räkna ut vad det egentligen skulle kosta om man inte skulle göra just någonting själv. Elementen så är inte så där farligt dyra. Det är kanske som att bygga ett stockhus skulle jag våga säga. Men sen har vi ju vissa ekologiska lösningar som kanske är lite dyrare. En brännbar toalett kostar betydligt mycket mer än en vattenburen toalett. Men sen i det långa loppet så betalar den in sig. Vi ser sen när det är färdigt.
Ja, jag tycker det är intressant med den här brännbara toaletten. Hur har ni kommit på den idén istället för en så här traditionell vanlig vattentoalett?
Det är nog också något av mina funderingar. Åtminstone så har jag sett sådana på mässor och så har jag blivit intresserad och tänkt att det där är ju liksom, så där borde ju alla ha sina toaletter. Det är ju helt idiotiskt att vi här i det här landet spolar toaletterna med dricksvatten. Det är ju helt försvarslöst helt enkelt.
Och hur funkar då den brännbara toaletten?
Den ser ganska mycket ut som en vanlig toalett. Den är lite större. Den bränner med el allt som man producerar. Och det blir ren aska som man tömmer ibland. Sen måste den ha ett ventilationsrör genom taket. Men ganska lite arbete behöver man göra för det. Det är ju sen annat om man har en sån här komposterande toalett så behöver man mycket utrymme och då ska den tömmas den här komposten och så här. Men det här är med tanke på att på framtiden om man blir äldre och så här så är det inte arbetsdrygt i alla fall.
Hur kommer då det här huset som jag antar att det är ditt drömhus att se ut?
Det kommer att se ut som ett ganska som ett vanligt hus. Det blir inget hobbithus eller någon konstig koja. Det kommer att rappas med lera invändigt och utvändigt så kommer det att vara en sån här kalkstensrappning. Så det ser ut som ett rappat hus väldigt långt. Och ganska mycket fönster. Fönster är egentligen ganska energisnålt sätt att bygga väggar. Och det kommer att ha ett eget litet, en egen liten vinterträdgård där jag kan odla örter året om och sitta under ett blommande apelsinträd och dricka en kopp te. Det kommer att vara väldigt enkelt hus. Vi slopar alla listor och alla öppnande dörrar. Vi kommer att ha några skjutdörrar. Ett stort liksom allrum med kök och matsal och vardagsrum. De andra rummen är ganska få och anspråkslösa. Vi vill göra det lätt för oss, både vad gäller städning och annat. Men vi vill att det ska rymmas andra människor i vårt hem, därför vill vi ha liksom en öppen yta.
Hur har du tidigare tänkt på när du har bott på just det här med klimatet och boende? Du har bott på ganska många olika ställen i ditt liv.
Jag har bott på väldigt många olika ställen i mitt liv. Jag har funderat på temperaturen. Att man kan ha lite lägre temperatur, speciellt i sovrummen. Dels så är det en hälsoaspekt. Man sover bättre och det är bättre för hyn och så här. Och man sparar ganska mycket energi med att sänka på temperaturen inne. Sen så har jag nu Earth Hour året om varje dag. Jag har inte onödiga elapparater på. Duschar också ganska så där snabbt. Och jag är inte en sån här person som duschar en eller två gånger per dag. Jag funderar också på det här med bykande och sånt. Sådana här små grejer. Och sen har jag sorterat sopor så länge jag kommer ihåg också, för det var så lätt som det är nu för tiden.
Så det är någonting som du har haft med dig en stor del av livet, det här ekologiska tänket?
Ända sedan tonåren, ända sedan 70-talet.
Och nu det här huset, kommer det då att bli det mest energieffektiva, det mest klimatvänliga du har bott i?
Absolut. Det kan hända att det finns ännu några lösningar som vi skulle kunna göra som vi inte vet om, eller så, också sådana som vi kanske inte har råd med. För att bygga ett hus så kostar vansinnigt mycket. Vi försöker göra det så energivänligt som vi bara kan och har råd.
Kommer det att vara så här, ska vi säga, noll energihus?
I och för sig så är redan det här huset liksom, de där elementen, det är så tjocka väggar, de är 40 cent halm i tre ramar. Redan det liksom gör att huset är väldigt energisnålt. De andra lösningarna vi har så gör också att vi kommer att använda väldigt lite energi för att värma upp huset.
När blir det inflyttning, Kristel Abborre?
Jag tänker att julen ska firas på det nya stället. Vi har som tradition att flytta antingen på nyårsafton eller på midsommarafton. Och midsommaren är allt för nära, så det blir nog julafton i år.
Så det kommer att gå så snabbt ändå, det här bygget?
Ja, det tror jag. Det tror jag verkligen. Kanske vi nu inte har riktigt allt färdigt. Men sen å andra sidan så misstänker jag att vi till och med kommer att ha det. Därför att sen när vi lägger golven så det går väldigt snabbt. sätta den där ytan och att rappa alla väggar. Det ska inte tapetseras någonting, det ska inte målas någonting, det kommer inga golvlister, det kommer inga taklister. Så det är liksom ganska snabbt sen att göra det också invändigt.
Du har själv en Facebook-sida för det här huset Villa Sukka. Vad är historien bakom det här?
Villa Sukka, därför att den här tomten när vi köpte den så hette den Tontti, alltså tomten. Och det var ju tråkigt och vi ville att det här stället skulle ha något namn. Och så funderade vi, vad skulle det kunna vara? Och vi bor väldigt nära, 2 kilometer från den här tomten. Så kom jag på den idén att om jag skulle be väninnor och bekanta, om någon vill komma och hjälpa mig en stund med att röja liksom i trädgården. Här var helt igenvuxet. Man tror inte att det är samma ställe när man ser det nu. Och så satt jag faktiskt på Facebook ut att är det någon som vill komma att det där jag bjuder på en ekologisk lunch. Och så lovar jag sticka ett par yllosockor åt alla som kommer. Och därifrån blev det sen Villa Sukka.
Och du har då velat öppna upp att man kan följa med helt enkelt det här som pågår här på er tomt Villa Sukka.
Jo, absolut. Jag önskar att människor kanske skulle kunna bli lite intresserade. Man får komma på plats också, man kan kontakta mig. Så ordnar vi så att man får komma och titta på olika byggnadskedjor. Det kanske kommer att ordnas lite kurser också här under byggnadskedjan just med lerrappning. Och också sen efter att det här huset är färdigt så kommer vi att ha öppna dörrar ganska så ofta.
Och det är inte bara huset som finns här då, det finns mycket annat på den här gården. Vad allt finns här. Det finns odlingar, det finns fjärilshotell och mycket annat.
Vi försöker bli självförsörjande väldigt långt vad maten beträffar. Jag är själv vegetarian, min man är nästan vegetarian. Så vi odlar mycket själva och plockar i skogen. Sen har jag gjort olika såna små biotyper för olika insekter och andra vilddjur. Här finns insekthotell och fjärilbarer och här finns äng för humlor och bin. Och här finns massor med olika växter som lockar till sig insekter. Här finns en hel del fågelholkar, holk för fladdermöss, växthus, olika vattenelement. Kommer att hålla lite kurser, speciellt för barn men också för vuxna. Både matlagning, handarbete. Sen är jag terapeut så jag kommer att hålla också lite kurser gällande det. Och jag har som planer att i nästa år hålla kurser för barn som just när skolan har slutat. Så dagsläger med olika aktiviteter.
Så det kommer att bli en gård dit människor får komma?
Och det har jag tänkt. Vi behöver inte allt det här liksom att sitta här ensamma. Utan jag har tänkt att det ordnas en del evenemang här. Och sen också att kommer att ha ett flaggsystem som visar. Man ser oss liksom från 51 om man vet var man ska titta. Och en flagga som visar när det är fritt fram att komma hit oinbjuden.
Du har då väldigt länge, egentligen stor del av ditt liv haft ett sånt här klimatmedvetenhet, ekologiskt tänkande. Varifrån kommer det?
Jag vet inte riktigt varifrån det kommer ursprungligen. För det här är ju liksom långt före tiden med internet och så här. Men någonting i mig har alltid liksom levt med naturen. Djur har varit superviktiga för mig. Jag vaknade tydligen redan som barn. Sen har jag samlat på mig erfarenheter och kunskap. Och då var det ju liksom bibliotek och det var tidningar och att träffa andra människor. Man kanske såg något tv-program. Nu för tiden så finns det ju information hur mycket som helst. Att nu är det ju, om man vill så är det ju lätt att leva ekologiskt. Och man kan börja med små saker. Man kan byta ut någon matprodukt är mer ekologisk, man kan sortera sina sopor, man kan plocka skräp i naturen, man kan återanvända saker, man kan köpa begagnat. Det finns hur mycket som helst möjligheter och de är lättillgängliga jämfört med hur det var för 30-40 år sedan.
Ja, hur var det då när du var ung och rebell säkert? Hur togs det emot i lilla Västnyland?
Jag ansågs nog vara ganska udda av många. Jag har fått också höra, det var någon som sa på finska, kalla mig för ruokavammainen. Och Och jag har fått många gånger höra hur svårt det är liksom att bjuda mig hem på någon fest när jag har så konstig diet. När jag alltså inte äter kött och fisk och så. Så ibland har det känts lite sårande. Och sen just det här miljövänliga produkter. Jag har kört med miljövänlig kosmetik sen början av 80-talet när jag fattade vad det var fråga om. Inga djurförsök och inga giftiga ämnen. Det var inte så lätt att hitta allt sånt där då och sortera sopor. Det gjorde jag långt före det var liksom kommunalt möjligt. Man kan väl säga att jag i vissa mån har varit en föregångare som en del har liksom beundrat, andra har tyckt att vad är det där för en märklig typ. Men det är också okej att ha den åsikten om mig.
Börjar tiden komma ifatt dig nu?
Tyvärr allt för långsamt. Jag måste säga att jag är nog lite besviken. Jag hade nog hoppats att vi skulle vara längre än så. Det har gjorts faktiskt så jättemöjligt att sortera. Det finns fina produkter man kan köpa begagnat. I matbutikerna finns det liksom ekologiska alternativ. Det finns tvättmedel, det finns mat, det finns kosmetik, det finns ljus, det finns toapapper. Det finns liksom allt tänkbart. Miljövänliga engångsblöjor. När mina barn var små så stickade jag åt dem ylleböxor som jag behandlade i lanolin. Och jag kokade deras blöjor som jag själv hade sytt i flanell. Nåja, jag måste ha varit en konstig prick. Nu när jag tänker efteråt. Och mycket av det som var kanske konstigt då så är inte så konstigt mera. Men jag hade faktiskt tänkt att vi skulle vara längre var vi är.
Vad tror du att det beror på att vi inte har hunnit längre, kommit längre?
Det är nog väldigt långt en attitydfråga. Det är inte så besvärligt att leva så som jag lever. Det är egentligen ganska rikt. Jag tycker inte att det fattas någonting i mitt liv. Jag går inte miste om någonting. Jag har gjort mina beslut för länge sedan. Så jag behöver inte stå och fundera varje gång. Att ska jag nu ta de här ekologiska äpplena eller inte. Det beslutet är gjort. Jag tar den. Finns det inte så tar jag inte alls. Min man gör likadant. Jag smittar sig av på honom. Det är inte svårt. Men om man inte har den där attityden. Och att man tycker att det är svårt. Så då blir det ju svårt. Då blir allting svårt. Det är klart att ibland så får man ge lite avkall. Men man får något annat istället. Jag tittar på den här världen som en helhet. Och jag anser att jag är en viktig, liten del av den.
Vad har du för tips till de som hör det här, som kanske känner att jag skulle kunna göra mycket mer? Var ska man börja?
Med konsumtionen nog, tänker jag. Man kan lite fundera vad man köper. Behöver jag byta telefon så ofta? Behöver jag nya skor? Måste allting vara nytt som jag köper? Man kan byta ut något mat mot kanske en miljövänligare produkt, en ekologisk produkt, en växtbaserad produkt. Och fundera, måste jag nu alltid ta en plastkasse eller kan jag ta min tygkasse med till butiken? Och sen sortera det där avfallet. Vi sätter, per år så för vi ungefär en plastpåse och den är en liten plastpåse. En sån som ryms i en vanlig sån där sopbehållare under diskhon. Så 4 eller 5 sådana för jag i vanliga sopor. Resten så sorterar jag. Och sen komposterar allt köksavfall och trädgårdsavfall. Jag tycker inte alls att det är svårt. Det är nu en sak som jag har börjat göra och fortsätter att göra. Nya vanor så får man på några veckor. Det är början som alltid kan vara lite svår. Jag vill lämna en möjligast ren värld efter mig. Inte bara för mina barn utan för alla.
Hur stort ansvar tycker du att den enskilda individen har att just tänka på klimatet och miljön?
Väldigt stort. För jag tänker att allt börjar från mig. All förändring. Jag kan inte vänta liksom på att myndigheterna eller företagen eller de där i Kina eller USA eller Indien att de börjar att producera miljövänligare produkter. Om jag slutar köpa de där miljöförstörande produkterna så slutar de tillverkas. Jag tycker att vi röstar med vår plånbok och våra fötter. Och så har jag gjort i 10-tals år.
Det säger alltså Kristel Abborre i Degerby i Ingo. Jag heter Helena Rosenblad.